När vi samlas i bön så här en dag på bönedag så är det viktigt hur vi samlas inför Gud, inför Herren. Och jag läser från Jesaja kapitel 66 och vers 1. Så säger Herren, himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila eller viloplats? Min hand har ju gjort allt detta. Så att det blir till, säger Herren. Jag skådar ned till den som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar mitt ord. Lägg märke till de orden. Jag kommer att återkomma till det. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar mitt ord. Läser också i vers 5. Hör Herrens ord, ni som fruktar hans ord. Era bröder som hatar er och stöter bort er för mitt namns skull. De säger, må Herren förhärliga sig så att vi får se er glädje. Men det ska komma på skam. Vilka var det? Ja, vi förstår i sammanhanget i Jesaja bok att det var de som trodde de gjorde väldiga saker för Gud och hade stora planer och många idéer och visioner. Det är så viktigt med utgångsläget när vi samlas inför Herren. För Gud som vi läser har skapat allt. Han äger allt och han uppehåller allt. Hela universum. Gud behöver inte oss, men vi behöver Gud. Men samtidigt har Gud valt att använda oss som redskap. Tjänare och tjänarinner. Paulus stod på Areopagen i Aten. Jag tänker mig nästan som en gatupredikant där när han stod och talade där till atenarna. I Apostlagärningarna 17 och vers 24. Och då sa han så här bland annat. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och ande och allt. Det är Gud som vi kommer inför idag. Så är han. Vad skulle en liten människa kunna göra för Gud i sig själv? Ändå sprids det lärare idag. Jag vill ta upp det här i början. Där man säger vi ska utbreda Guds rike över hela jorden. Vi ska göra Guds rike synligt. Vi ska inta, ta herravälde över samhällets alla sju berg eller sfärer. Eller kullar. Vi ska inta positioner i samhället. Och det gäller näringsliv, politik, utbildning, media, kultur, familj, religion. Och så uppmanar man, sök att bli rik. Gör pengar. Inta positioner. Gör karriär. Planera, strukturera. Leverera, prestera. Nå din fulla potential. Och bygg på dina styrkor. Dröm stort. För Guds rikes skull. Sedan ska vi överlämna det vi har åstadkommit till Jesus. Och först då kan han komma tillbaka. Och vi ska åstadkomma världsfred, säger man. Men det förutsätter att vi är många. Och att alla är med. Det här är inte Guds rike, mina vänner. Israels folk på profet Jesajas tid lyssnade till Baals profeterna, dåtidens framgångsprofeter kan vi säga. Och utåt såg det ut som de tillbad Herren, men de hade i själva verket avfallit och tillbad avgudar. Till en början både och. Men Jesus sa, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Med andra ord, vi måste välja. Och här tillbad man Gad och Meni. Det är ungefär samma som Baal och Astarte. För de där babyloniska gamla gudarna, de återkommer ju i många länder med olika namn. Moder-son-kulten, som ni säkert känner till och känner igen. Och det återkommer som fienden kommer med sina gamla lögner och avgudadyrkan med lite olika skepnader. Men allt går tillbaka till urlögnen i Eden. Gad och Meni, solguden och månguden. Och Gad står bland annat då för krigsskara eller armé, folkvälde och så förstås fortune, framgång, välstånd, tillväxt. Meni, månguden, står för många och antal, destiny, öde, ödesbestämmelse. Det var modergudinnan eller himlens drottning som också kallas Astarte. Fortuna, Lady Fortuna. En avgud behöver inte vara en staty man tillber, som det ofta var på den här tiden. En avgud är någonting som får inta våra hjärtan. Tillväxt och mängd kan till och med bli en avgud. Hur märker man om det är en avgud? Om det har fått för stort utrymme, makt över oss på något sätt. Ja, det märks bland annat genom att det inte längre är avgörande om du älskar Jesus och följer honom och lever för honom. Utan det avgörande är om du är med i den här strukturen, i den här planen som vi ställer upp. Det här som vi ska inta. Det märks också på att man kompromissar med Guds ord, med uppenbara sanningar i Guds ord. Inte så noga med läran längre. Bara vi är många. Och en avgud, den försvaras med en villolära som kan låta väldigt övertygande. Men den leder fel. Den leder vilse. Det stora och avgörande för oss idag, precis som det alltid har varit, det är korset. Och det är korsets budskap. Att vi förstår innebörden av Jesu ord. Matteus 16:24. Jesus sa till sina lärjungar: om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Ty, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ eller själv går förlorad? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Det verkliga livet, det finner vi bara när vi ödmjukar oss inför Gud. Och vad sa Herren genom Jesaja? Jo, han sa: jag skådar ner till den som är betryckt. Ordet här på hebreiska kan också översättas ödmjuk eller böjd. Böjd under Guds vilja, med andra ord, kan betyda fattig. Och Jesus säger, Matteus 5, i det vi kallar saligprisningarna: saliga eller välsignade eller lyckliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Det är alltså den som vet att jag har inget i mig själv att komma med inför Gud. Jag är helt beroende av Guds nåd och den heliga ande. Det är motsats till stolthet och högmod. Om vi tar det där ordet och fortsätter då, säger Herren: jag skådar ner till den som är ödmjuk. Och Jakob 4:6 läser vi: Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Jesus sa också i Matteus 7:13: gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Den porten är fortfarande trång och vägen är fortfarande smal. Men det leder till livet. Det eviga livet. För många år sedan fick jag en syn vid ett tillfälle som jag vill berätta. En del har hört det förut säkert, men det är värt att höra igen, tror jag. Vi hade besök av ett par vänner en kväll, ett par, och vi tog en stund och bad tillsammans, och det var då jag såg synen. Jag såg framför mig en smal gångväg, och längre fram på denna vägen så är det ett väldigt trångt passage. Jag brukar kalla den här synen den smala passagen. Det var höga klippväggar på båda sidor av stigen. Och det var så trångt. Och jag såg på det där och tänkte, men hjälp, det är så trångt så det går inte ens att gå igenom. Men ner till, där nere vid marken med stigen, där öppnade sig. Så jag tänkte, här måste man krypa igenom. Krypa fram. Och det var faktiskt med lite oro jag såg på det där inom mig så tydligt. Men bortanför den smala passagen, där såg jag en ljus strålande gestalt. Jag visste att det var Jesus, för jag kände hans närvaro så starkt. Och jag satt där med det där inom mig när vi var där i bön. Men så kom jag på, ungefär ett halvår tidigare hade vi fått en profetia genom en pastor som vi känner. Och i den där profetian var det en mening som löd: jag ska hjälpa er genom varje smal passage, så frukta inte, säger Herren. Och så kände jag, åh vad skönt, nu vet jag. Jesus har gått före och han hjälper oss att följa efter. Att krypa, att vara på knä, det är en bild på bön. På bönevägen som vi brukar säga. Och det handlar inte självklart om att vi ska vara fysiskt på knä. För det kan inte alla vara. Men det är vårt sinnelag det handlar om. Det är vår hjärta inför Gud, inför Herren. Ofta är det så innan Gud leder oss in i någonting nytt. Ett nytt steg. Att vi får gå igenom en sån där smal passage. När vi får vandra in i Guds löften. För allt som vi bär på kanske inte kommer igenom den där smala passagen. Det finns inte plats. För det är här som vi ska lägga ner våra planer. Ge upp våra drömmar och tankar. Och överlåta oss. Som vi sjöng innan i sången. Jag nu lämnar allt till Jesus. Vi får överlåta oss här. Och säga, ske din vilja Herre med mitt liv. Bara jag får vara med dig Jesus. Det är allt som betyder något. Då kommer Gud att visa sin plan för våra liv. Sin vilja. Steg för steg. Och vi får del av det som är på Guds hjärta. Det grekiska ordet för smal. Det kan också översättas vedermöda, lidande, nöd, bedrövelse, sjukdom. Jag hade inte studerat de grekiska orden i grundtexten när jag såg synen. Det gjorde jag ganska långt senare. Och jag blev alldeles förbluffad när jag såg vad ordet för trång port beskrivs bildligt. Det beskrivs så här. Som en smal väg mellan klippväggar. En trång öppning att krypa igenom. Ni förstår att jag varit nästan chockad när jag såg det där och läste det där. Men så gör Gud när han uppenbarar sitt ord. För Gud vet exakt vad det står. Kvinnan i det här paret som var hos oss den här kvällen, hon stod inför sin sista smala passage i livet. Ingen av oss visste det då. Hennes kropp var full av cancer. Och hon gick bort bara några månader senare. Men desto närmare hon kom slutet, desto mer strålade hon Jesus. Och vi hälsade på henne på Sahlgrenska sjukhuset där hon låg det sista. Och hela salen var fylld av Guds frid och Guds närvaro. Och hon strålade. Det var fantastiskt. Man blev så glad och uppbyggd trots situationen och se henne. Hon visste vart hon var på väg. Hon älskade Jesus och alla i personalen fick höra om Jesus. Hon tog varje tillfälle. Det var det sista hon gjorde i livet. Berätta om Jesus för alla som fanns i närheten. Hon fick verkligen uppleva konkret versen i psalm 23 och 4. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, frukta inte ett ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Med andra ord, ditt ord och din närhet tröstar mig. Dina löften. Gud. Och det märkliga är att ordet för dal här på hebreiska faktiskt också beskrivs på liknande sätt. Trångt pass mellan branta klippor. Men det här ordet kommer från ett annat ord som betyder arrogans och stolthet. Och det är vad de där klippväggarna faktiskt kan stå för också. För den som följer Jesus får tidvis möta både arrogans och förakt. Det vet vi alla. Det ingår. Och fienden eller djävulen, han vet precis våra svaga sidor. Han vet vart han ska försöka komma åt oss. Men då får vi gå till Jesus. Hålla oss nära honom. Och det är bara på den smala vägen som vi lär känna Jesus. Den sanna Jesus. Och därför står det om Paulus att han böjde sina knän i bön och tillbedjan. Böjden och Guds vilja var han i Efeserbrevet 3 från vers 14. Därför böjer jag mina knän för fadern. Han från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än vi ber om eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evighetens evighet. Amen. Det väntar en sista trång passage också för allt Guds folk. Den sista vedermödan som det kallas. Vi vet inte när, men vi ser på tidstecken att det kan vara nära. Jag tror att vi ska vara här under vedermödan. Jag tror bara att Jesus kommer en andra gång synligt. Det finns olika uppfattningar om det, men så tror jag i alla fall. Men även då, vad vi än möter, så gäller löftet till oss varenda en. Jag ska hjälpa er genom varje smal passage. Så frukta inte, säger Herren. Sen kommer Jesus tillbaka i härlighet. Och då kommer Guds rike att bli synligt. Det vi har nu, det är en försmak. Men först, som vi vet, ska evangeliet ut till alla folk i hela världen. Vi fortsätter i Jesaja 66. Det Herren sa, jag skådar ner till den som har en förkrossad ande. Nake på hebreiska kan också översättas den som är nedslagen. Eller den som är ångerfull och botfärdig. Skadeskjuten eller lam. Ångerfull och botfärdig. Och vi ber naturligtvis en sån här dag, som andra dagar, utransaka och pröva våra hjärtan, Jesus, Herre. Att det inte finns någon mörk vrå i mitt liv, utan att ditt ljus får finnas och du får rena och rensa i hela min inre värld. Det tror jag var bön allesammans. Jag skådar ner till den som är skadeskjuten, sårad i strid. Kanske besviken. Kanske knäckt för att det inte blev som man trodde. Livet blir svårt. Man blir sårad. Men Herren vill läka och hela. Och han kallar på nytt. Och om du är i den situationen idag, så är Jesus själv här och kallar dig. För han vill förnya. Han kan börja om på nytt igen. Och han vill förnya sitt förbund med dig. Jag skådar ner till den som är lam eller förlamad. Oförmögen att stå inför Gud, inför Guds helighet och att gå Guds ärenden. Gud skådar ner till den som förstår Att jag är inget i mig själv. Men jag säger, Herre, här är jag. Använd mig som du vill. Låt mig få leva i din plan för mitt liv. För jag vill lära känna dig och jag vill tjäna dig. Är det vår bön idag? Vi ska läsa om Mefiboset som var nacke eller lam, förlamad i båda fötterna står det. Andra Samuelsboken kapitel 9 vers 3 börjar. Kungen frågade, och det här var kung David. Finns det ingen kvar av Sauls hus mot vilken jag kan visa Guds godhet? Siba svarade kungen, en son till Jonathan finns ännu kvar. En som är förlamad, nacke har vi ordet där, i fötterna. Kungen frågade, var finns han? Han svarade, han är nu i Amels son Makirs hus i Lodebar. Då sände kung David och lät hämta honom från Amels son Makirs hus i Lodebar. När Mefiboset, Sauls son, Jonathans son, kom till David, föll han ner på sitt ansikte och bugade sig. David sa, Mefiboset. Han svarade, jag är din tjänare. David sa till honom, var inte rädd, för jag vill visa godhet mot dig, för din fader Jonathans skull. Och jag vill ge dig tillbaka din farfar Sauls alla jordagods, och du ska alltid äta vid mitt bord. Då bugade han sig och sa, vad är din tjänare att du skulle bry dig om en sådan död hund som jag? Namnet Mefiboset, det betyder ur min mun utgår skam. Hur kul är det att heta så? Och inte nog med det, han bodde ju i Lodebar, som betyder utan bete eller utan betesplats. Brist på mat. Utan arvslott. En död hund som jag. På hebreiska skulle det vara en värdelös hedning. Ingenting ha. Var det så han såg på sig själv? Var det så andra såg på honom på grund av hans handikapp? Hur värderar vi människor? Den här texten säger någonting om hur Gud värderar. Och vi läser också i Jakob, och Jakobs brev 2 och från vers 8. Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften, du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor, begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. Eller kanske uttryckte Mefiboset känslan han upplevde inför kungens godhet. Han föll ner på sitt ansikte. Det är ungefär som Jesaja, profeten Jesaja själv upplevde inför Guds helighet i Jesaja kapitel 6. Och i vers 5 står det, då sa jag, ve mig, jag förgås. Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Orena läppar. Ur min mun utgår skam. Och Paulus, han skrev som vi läser i Romarbrevet 7:18. I mig finns inte något gott. Allt beror på Guds kärlek och nåd. Jag har inget gjort för att förtjäna detta. Men jag är så tacksam. Det här uttrycker Guds fruktan. Vördnad, tillbedjan, ödmjukhet inför Gud. Vad är Guds fruktan mer? Jo, att vilja älska och lyda Gud. Och att fly det onda. Säger skriften, Bibeln. Fortsätter i vers 9 där om Mefiboset. Därefter kallade kungen till sig Sauls tjänare Siba och sa till honom, allt vad Saul och hela hans hus ägde har jag gett åt din herres son, alltså Mefiboset. Du med dina söner och dina tjänare ska bruka jorden åt honom och inbärga skörden för att din herres son ska ha bröd att äta. Men Mefiboset, din herres son, ska skall alltid äta vid mitt bord. Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, ty han åt alltid vid kungens bord. Han var halt eller lam i båda fötterna. Han var fysiskt lam fortfarande i sin kropp, men inte andligt. Och vi kan konstatera att varenda en av oss andligt sett var vi lama innan Jesus frälste oss. Vi kunde inte gå Guds väg. Vi hade inte kraft i det. Vi hade inte en chans. Men nu har vi fått styrka i våra ben att följa Jesus. Mefiboset fick alltid äta varje dag vid konungens bord. Vilken upprättelse! Och vi får äta av Guds rätter och mättas av konungen Herren Sebaot, av hans ord, varje dag. Han bodde i Jerusalem, permanent. Vi har vårt medborgarskap i himlen, säger Bibeln. I det himmelska Jerusalem, där har vi vårt hem. Och Jerusalem betyder ju visionen av frid, eller fred, fridens boning. Det finns också en betydelse att ställa dig i den dubbla friden, ställer dig i dubbel frid. Och det kan vi bara kanske tolka för oss själva vad det är, frid med Gud och frid med varandra. Där har vi vårt andliga hem, vår andliga boning. Gud och sin sida vill bo i våra hjärtan. Där vill han ha sin viloplats. Som vi läste i första versen där. Guds viloplats. Jesaja säger i kapitel 57 och vers 15. Ty så säger den höga upphöjde, han som tronar till evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad har en ödmjuk ande, för att ge liv åt det ödmjukas ande. För att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Och det är där Jesus får vara på tronen, där han får vara konung i våra hjärtan. Herren sa också genom profeten Jesaja, jag skådar ner till dem som fruktar mitt ord. Alltså den som tar Guds ord på allvar. Allt Guds ord. Hela Guds rådslut. Dåtid, nutid och framtid. Vi tar emot både löften och profetiska varningar. Både uppmuntran och uppbyggelse och korrigering och fostran. Och jag vill avsluta med det jag tror att Herren säger till oss idag utifrån kung Davids ord till Mefiboset. Ur din mun utgick skam, men jag har renat dig och frälst dig. Var inte rädd, för jag vill visa dig godhet. Kom därför frimodigt inför nådens tron. Och för min son Jesus skull blir du insatt i din arvslott i Kristus och din betesplats. För Jesus, sonen, det är han som är arvingen av allt. Det står i Hebreerbrevet 1. Jag upprättar dig, jag hjälper dig, jag hör dina böner. Och du ska alltid få äta mina rätter vid mitt bord och tjäna mig. Så förbliv i mig och mina ord, säger Herren Jesus. Och då kan vi också göra som det står i psalm 47. Komma inför Herren med jubel och fröjderop, med tacksamma hjärtan. Och Jesaja fick också utropa i kapitel 56. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus, säger Herren. Amen. Tack Jesus, tack Herre att du är mitt ibland oss idag. Och tack att vi får komma med den tillbedjan och tacksamhet i våra hjärtan inför dig idag. Tack att du också vet precis vilka behov vi har var och en som är här. Du vet vilka bönämnen vi har som vi vill lyfta inför dig idag. Och nämna inför nådens tron. Tack att du kallar oss att komma frimodigt inför din tron. Tack Jesus. Och tack att du vill mätta oss idag. Fyll oss med din heliga ande. Tala till oss Herre. Var och en på olika sätt. Och vi tackar dig för det. Du har välsignat den här dagen. Amen.